så dum jag är. Jag vet ju inte ens vad det är för någonting, tänkte hon. Men då var det redan för sent. När hennes hand slöts kring statyetten välde kraften fram inom henne, rusade in i den halva figuren och sedan tillbaka in i henne, in i figuren och tillbaka, in och tillbaka. Kristallklotet flimrade med en svag brandgul glöd och för varje gång den blixtrade högde till av smärta i hennes hjärna. Med en förtvivlad snyftning släppte hon taget och tog båda händerna om huvudet. Kristallklotet krossades när statyetten slog i golvet och gick i bitar, och nålarna som genomborrade hennes hjärna försvann. Kvar blev bara ett matt minne av smärta och ett illamående som nästan fick benen att vika sig under henne. Hon knep ihop ögonen så att hon slapp se hur golvet gungade. Figuren måste vara en Cheer and Grill, men varför hade det gjort så ont när hon rörde vid den? Kanske för att den var sönder och inte längre kunde fylla den uppgift som den skapats för. Hon ville inte ens tänka på vilket syfte den kunde ha haft. Det var farligt att undersöka Tear and Grill. Nu måtte den väl åtminstone vara ofarlig, så många bitar som den hade splittrats i. Åtminstone här. Varför kändes det som om den kallade på mig? Illamåendet gick över och hon öppnade ögonen igen. Statyetten var tillbaka på hyllan, lika hel som när hon först såg den. Märkliga saker hände i Tell Aaron Riord, men detta var besynligare än vad hon ville vara med om. Och det var inte för detta hon hade kommit hit. Nu måste hon först och främst hitta vägen ut ur Panarkpalatset. Hon klev tillbaka över repet och skyndade ut ur rummet. Hon försökte låta bli att springa. Palatset var tomt på liv, naturligtvis, åtminstone mänskligt liv. Hon passerade borggårdar där färggranna fiskar simmade i stora, muntert sprudlande fontäner. Runt gårdarna löpte kolonnader och balkonger med räcken gjorda i sten så utsökt huggen att de nästan såg ut som spetsarbeten. På vattnet flöt näckrosblad och vita blommor stora som tallrikar. I drömvärlden var alla platser likadana som i den så kallat riktiga världen, utom att det inte fanns några människor här. I korridorerna stod siliga, gyllene lampor vars vekar aldrig hade rörts av en låga, men hon kunde känna doften av parfymerad olja i dem. Inget damm rördes upp när hon gick över de färgglada mattorna, som säkert aldrig hade blivit piskade, inte här. Vid ett tillfälle såg hon faktiskt en annan person. En man i brynja och förgyllt ornamenterat harnesk gick en bit framför henne. Under armen bar han en spetsig gyllene hjälm med vita hägerplymer. Eldra, ropade han och log. Eldra, kom och titta på mig. Jag har blivit generalkapten i Panarklegionen. Eldra! Han tog ännu ett steg, fortfarande med samma leende på läpparna. Och så plötsligt var han borta. Han var ingen drömmare. Inte ens någon som använde en Cheer and Grill som hennes egen stenring eller Amicus järnplatta. Bara en man vars dröm för en kort stund hade glidit in i en värld som han inte visste fanns, fylld med faror som han inte anade. Många av de människor som oväntat dog i sömnen var sådana som hade drömt sig in i Tell Aaron Riord och verkligen dött där. Mannen hade tur som kommit tillbaka till sina vanliga drömmar. På sängbordet i Cheer brann ljuset allt längre ner. Hennes tid i Tell Aaron Riord smälte bort. Hon skyndade på sina steg och kom strax fram till en hög port smyckad med sniderier. Den ledde ut till en stor bred trappa och ett jättelikt folktomt torg. Åt alla håll bredde Chanchico ut sig framför henne. Stadens vita byggnader som klättrade på de branta backarna gnistrade i solens strålar. Hundratals smäckra torn reste sig upp över hustaken tillsammans med nästan lika många spetsiga kupoler. Några av dem var förgyllda. En knapp halv mil bort, något lägre belägen än palatset, såg hon Panarkgrunden, en hög rund mur av vit sten. Panarkpalatset låg på toppen av en av de högsta kullarna. Från sin plats på det översta av de breda trappstegen kunde hon se vattnet glittra i väster, vikarna som skilde henne från de kuperade landtungorna där resten av staden låg. Tanchico var större än Tyr, kanske till och med större än Camlin. Staden var så stor och hon visste inte ens vad hon letade efter. Någonting som visade på svarta Ayas närvaro eller kunde peka på något slags fara för Rand. Om nu något av detta fanns här. Om hon hade varit en riktig drömmare, övad i att använda sin gåva, skulle hon säkert ha vetat vad hon skulle titta efter och hur hon skulle tolka det hon såg. Men det fanns inte längre någon som kunde undervisa henne. Det ansågs att Eilfolkets visa kunde konsten att tyda drömmar. Men Arvienda hade varit så motvillig att tala om de visa att Egwene inte hade frågat någon av de andra Eilkrigarna heller. Kanske skulle de visa kunna lära henne, om hon kunde finna någon av dem. Hon tog ett steg ner mot torget och plötsligt befann hon sig någon annanstans. Runt henne reste sig spetsiga klippor, likt väldiga spiror av sten. Hettan slukade minsta uns av fukt i hennes andedräkt. Solstrålarna brände rakt genom klänningen och vinden som blåste i hennes ansikte kändes som om den kom ur en öppen ugn. Det enda som växte i det omgivande landskapet var förkrympta träd, små tuvor med strävt gräs och något slags taggig växt som hon inte kände igen. Lejonet kände hon däremot igen, även om hon aldrig hade sett något i verkligheten. Det låg i en klippskreva knappt 20 steg bort och svängde lojt med sin svarta svanstofs. Det var inte henne det betraktade, utan någonting som befann sig ytterligare ett hundratal steg bort. En stor vildgalt, täckt med sträborst, bökade omkring i jorden invid ett törnesnår. Den såg inte Eilkvinnan som smög sig allt närmare, med ett spjut redo till kast. Hon var klädd på samma sätt som Eilkrigarna i klippan, med sin tjofa runt halsen, men ansiktet bart. Eilöknen, tänkte Egwene vantroget. Jag har klivit rakt in i Eilöknen. När ska jag lära mig att vara försiktig med vad jag tänker här? Eilkvinnan stelnade till. Hennes blick var riktad mot Egwene nu, inte vildsvinet. Om det nu var ett vildsvin. Det såg inte riktigt ut som de gjorde i Tjufloden. Kvinnan var inte någon av de visa, det var Egwene säker på. Då skulle hon inte ha varit klädd som en spjutjungfru. Som Egwene hade förstått det måste en spjutjungfru som ville bli vis avsäga sig spjutet. Detta måste helt enkelt vara en Eilkvinna som hade drömt sig in i Tel Aaron Riord, precis som mannen i palatset. Han skulle också ha kunnat se henne om han bara hade vänt sig om. Egwene slöt ögonen och koncentrerade sig på den enda klara bild hon hade från Tanchico, det enorma skelettet i den stora salen. När hon slog upp ögonen igen hade hon de väldiga benen framför ansiktet. De var sammanfogade med metalltrådar, såg hon nu. Det var skickligt gjort och trådarna syntes knappt. Den halva statyetten med kristallklotet låg fortfarande på sin hylla. Hon gick inte i närheten av den och inte heller nära den svarta kragen och armbanden som utstrålade så mycket smärta och lidande. Angrelen, stenkvinnan med det långa håret, frestade henne. Vad tänker du göra med den? Ljus, du är här för att leta och ingenting annat. Sätt fart, kvinna. Den här gången gick det fort att hitta ut i torget. Tiden förflöt annorlunda här. När som helst kunde Elaine och Ninni väcka henne och hon hade inte ens hunnit börja. Hon skulle kanske inte få fler minuter att slösa bort. Från och med nu fick hon vara försiktig med vad hon tänkte. Bort med de visa ur tankarna. Till och med hennes förmaning till sig själv fick världen att kränga till runt henne. Håll tankarna på det du är här för, sa hon till sig själv. Med raska steg gav hon sig ut i den tomma staden, ibland nästan småspringande. De slingrande stenlagda gatorna klättrade upp och ner för kullarna och svängde av en åt ena hållet, en andra. Alla var tomma på liv, bortsett från grönryggade duvor och ljusgrå måsar som lyfte med smattrande vingslag när hon närmade sig. Varför fåglar, men inga människor? Flugor surrade i luften och på skuggsidan såg hon skalbaggar och kackelackor som kilade längs husväggarna. Långt framför henne sprang en flock magra hundar över gatan, alla i olika färger. Varför hundar? Hon tvingade tillbaka sina tankar till skälet till att hon var här. Vad kunde det finnas för tecken på svarta Ayas närvaro? Eller på denna fara som hotade Rand, om den nu existerade. De flesta av de vita husen var klädda med puts, men putsen var sprucken och flagad. Många gånger syntes vittat trä eller ljusbrunt tegel under den. Det var bara tornen och de största byggnaderna, palats förmodade hon, som var byggda i sten, men också de var vita. I de allra flesta av stenblocken fanns det också sprickor. Sprickorna var för små för att synas, men med kraften kunde hon känna hur de spred sig genom tornen och kupolerna. Kanske betydde det någonting. Kanske betydde det bara att Tanshiko var en stad där invånarna inte brydde sig om sina hus. Det var lika troligt som någonting annat. Hon hoppade till när plötsligt en man kom fallande ur skyn rakt framför henne, vilt skrikande. Hon hann bara nätt och jämt sig i hans säckiga vita byxor och den genomskinliga slöjan som täckte hans buskiga mustascher. Sen var han borta. Inte mer än 3 fot över den stenlagda marken. Om han hade slagit i gatan här i Tel Aaron Riord skulle han ha blivit hittad död i sängen nästa morgon. Han har förmodligen inte mer med min uppgift att göra än skalbaggarna, tänkte Egwene. Det kanske var någonting inuti byggnaderna. Det var bara en vild gissning, men hon var tillräckligt desperat för att vilja pröva varje liten möjlighet. I varje fall nästan. Tiden. Hur lång tid hade hon kvar? Hon började springa från dörr till dörr och stack in huvudet i verkstäder, värdshus och boningshus. I skänkrummen stod borden och bänkarna och väntade på gäster, lika prydligt ordnade som de matt glänsande tändstopen och tallrikarna på hyllorna. I verkstäderna var allting lika välordnat som om innehavaren just hade öppnat för dagen. Men även om det låg tygrullar på skräddarens bord och knivar och saxar på skärsliparens, så var köttkrokarna och hyllorna tomma hos slaktaren. Ingenstans fanns det något damm. Allting var så rent att till och med Egwenes mor skulle ha varit nöjd. Längs de smala gatorna låg bostadshusen. Små, enkla, vitkalkade byggnader med platta tak och utan fönster mot gatan. Här stod allt redo för att en familj skulle kunna komma in och sätta sig på en bänk eller runt ett smalt bord med snidade ben. Där husmors finaste fat eller skålar stod framställda. På väggen hängde kläder på krokar. I taket hängde kokkärl. På arbetsbänken låg verktyg. Allt bara väntade på att få användas. En ingivelse fick henne att gå tillbaka samma väg som hon hade kommit. Ett dussin dörrar längs gatan. Och än en gång titta in i vad som var någon kvinnas hem i den verkliga världen. Det var nästan likadant som första gången. Nästan. Den röda skålen som hade stått på bordet var nu ersatt av en smal blå vas. En av bänkarna hade stått vid bordet med ett sprucket ok och de verktyg som behövdes för att laga det. Nu stod den vid dörren med ett syskrin och en broderad barnklänning. Varför har det förändrats, undrade hon. Men varför skulle det förbli som det var? Ljus, jag vet sannoliken ingenting. På andra sidan gatan låg ett stall där putsen hade fallit av i stora fläckar och det röda teglet lyste igenom. Hon gick dit och drog upp en av de stora dörrarna. Det stampade jordgolvet var täckt med halm, precis som i alla andra stall hon hade sett. Men båsen stod tomma. Inga hästar. Varför? Någonting prasslade bland halmstråna och hon insåg att båsen trots allt inte var helt tomma. Råttor. Dussintals råttor som orädda tittade på henne och sniffade i luften efter hennes lukt. Ingen av råttorna sprang iväg eller rörde sig ens. De betedde sig som om de hade större rätt att vara där än hon. Hon tog ofrivilligt ett par steg bakåt. Duvor, måsar och hundar, flugor och råttor. De visa vet kanske varför. Men ens var hon tillbaka i öknen. Hon skrek till och föll platt på ryggen när det raggiga vildsvinsliknande djuret stormade mot henne. Det såg ut att vara stort som en mindre ponny. Och när den tog ett smidigt språng över henne såg hon att det inte var någon gris. Nosen var för spetsig och full av vassa tänder. Och det hade fyra tår på varje fot. Detta observerade hon helt lugnt. Men hon rös när hon såg varelsen springa iväg över den klippiga marken. Den var så stor att hennes ben skulle ha krossats, eller ännu värre om den trampat på henne. Och med sådana tänder var det spetssäkert lika farligt som en vargs. Hon skulle ha haft såren kvar när hon vaknade, om hon hade vaknat alls. Den sandiga klippan under hennes rygg var het som en spishäll. Hon tog sig på fötter, förargad på sig själv. Om hon inte kunde hålla kvar tankarna vid sin uppgift skulle hon aldrig kunna slutföra den. Det var i Tanshiko hon skulle vara. Hon måste koncentrera sig på det, ingenting annat. Hon började borsta av sig smutsen, men slutade tvärt när hon såg Eilkvinnan som stod kanske 10 steg bort och betraktade henne med skarpa blå ögon. Kvinnan var i samma ålder som Avienda, inte äldre än hon själv. Men hårtestarna som stack fram under tjofan var ljusa, nästan vita. Hon var redo att kasta spjutet som hon höll i handen och på det avståndet skulle hon knappast missa. Hon visste att Eilfolket brukade vara minst sagt ogästvänliga mot dem som kom till öknen utan tillåtelse. Egwen visste att hon kunde snärja både kvinnan och hennes spjut i luft och hålla fast henne. Men skulle flödena bli kvar tillräckligt länge när hon själv började försvinna? Eller skulle de bara göra kvinnan så arg att hon kastade spjutet så fort de lossnade? Kanske innan Egwen riktigt hunnit försvinna. Det skulle inte vara stor glädje med att komma tillbaka till Tanshiko om hon hade ett eilspjut genom sig när hon kom fram. Om hon fixerade flödena skulle kvinnan vara fångad i Tel Aran Riord tills någon löste upp dem och vara hjälplös om lejonet eller det vildsvinsliknande djuret kom tillbaka. Nej, det enda som behövdes var att kvinnan skulle sänka spjutet. Bara tillräckligt länge för att hon skulle kunna sluta ögonen och tänka sig tillbaka till Tanshiko. Tillbaka till det som hon egentligen skulle göra. Hon hade inte tid med såna här dumma påhitt. Hon var inte alldeles säker på att någon som bara hade drömt sig in i Tel Aran Riord skulle kunna skada henne på samma sätt som andra saker som fanns där. Men hon tänkte inte riskera att bli spetsad av ett spjut för att ta reda på det. Eilkvinnan borde strax försvinna. Hon behövde bara få henne ur balans fram till dess. Att byta kläder var lätt. Så fort tanken kom för henne stod Egwen klädd i samma grå och bruna dräkt som kvinnan. Jag vill dig inget illa, sa hon med lugn behärskad röst. Kvinnan sänkte inte spjutet. Istället rynkade hon ögonbrynen och sa: Du har ingen rätt att bära Cadin Shore, flicka. Och medans stod Egwen där alldeles naken. Solen brände hennes hud och den heta marken svedde hennes fotsulor. Först gapade hon bara vantroget och hoppade från fot till fot. Hon hade inte trott att det gick att ändra saker hos någon annan. Det fanns så många möjligheter, så många regler som hon inte kände till. Hon skyndade sig att tänka tillbaka de kraftiga skorna och den mörka klänningen med sin delade kjol. Och samtidigt fick hon Eilkvinnans kläder att försvinna. Hon var tvungen att ta in Shider för att kunna göra det. Kvinnan måste ha koncentrerat sig på att Egwen skulle förbli naken. Hon hade ett flöde redo för att fånga spjutet om den andra kvinnan verkade vilja kasta det. Nu var det Eil-kvinnans tur att se förskräckt ut. Dessutom lät hon handen med spjutet falla till sin sida och Egwen tog tillfället i akt att sluta ögonen och förflytta sig tillbaka till Tanshiko, tillbaka till skelettet av den väldiga vildgalten, eller vad det nu var för någonting. Den här gången brydde hon sig knappt om att titta på det. Hon började bli trött på saker som liknade vildsvin och egentligen var någonting annat. Hur gjorde hon det där? Nej, det är för att jag undrar hur och varför som jag hela tiden kommer bort från spåret. Den här gången ska jag stanna kvar. Hon kunde emellertid inte låta bli att tveka. Just som hon slöt ögonen var det som om hon hade sett en annan kvinna bakom Eil-kvinnan som betraktade dem båda. En kvinna med gyllengult hår och en silverbåge i handen. Nu låter du fantasin skena iväg. Du har lyssnat på för många av Thom Marilyns sagor. Birgit var död sedan länge. Hon kunde inte komma tillbaka förrän Valeris Horn kallade upp henne ur gravens djup. Döda kvinnor kunde knappast drömma sig in i Tel Aran Riord, inte ens om de var sagohjältar. Egwens tvekan varade bara ett ögonblick. Sen sköt hon bort de meningslösa funderingarna och sprang tillbaka till torget. Hur mycket tid hade hon kvar? Hon hade en hel stad att söka igenom. Men tiden bara rann bort och hon visste fortfarande inte mer än när hon började. Om hon bara haft någon aning om vad det var hon skulle leta efter eller var hon skulle leta. Det verkade som om hon inte blev trött av att springa i drömvärlden. Men även om hon sprang så fort hon någonsin kunde skulle hon inte hinna leta igenom hela staden innan Elaine och Ninive väckte henne. Hon ville inte bli tvungen att återvända nu. Plötsligt dök en kvinna upp mitt i en hop duvor som hade samlats på torget. Hon var klädd i en tunn, grön klädnad som satt tillräckligt tätt in på huden för att till och med Berylane borde bli nöjd. Det mörka håret var flätat i dussintals tunna flätor och ansiktet var täckt från ögonen och nedåt av en skir slöja av samma slag som den fallande mannen hade burit. Duvorna tog till flykten och kvinnan flög med dem, svävade bort över hustaken innan hon plötsligt var borta igen. Egwen log. Hon brukade alltid drömma om att flyga som en fågel och det här var ju trots allt en dröm. Hon tog ett språng upp i luften och fortsatte att stiga upp mot taken. När hon tänkte på hur löjligt det var, flyga, människor kunde inte flyga, krängde hon till. Men flykten blev stadig igen när hon tvingade sig att känna tillförsikt inför sitt företag. Hon gjorde det och så var det inte mer med det. Det var en dröm och hon flög. Vinden ven förbi hennes ansikte och hon fick lust att skratta högt. Hon gled över Panarkrundeln där rad efter rad av stenbänkar sluttade ner från den höga muren mot en grusplan i mitten. Hon hissnade vid tanken på alla människor som kunde samlas där och till på köpet för att beskåda ett fyrverkeriskådespel anordnat av självaste illuminatörgillet. Hemma i Chufloden hade fyrverkerier varit en sällsynt begivenhet. Hon mindes lätt det fåtal gånger under hennes livstid då det hade funnits fyrverkeripjäser i Imons Wall. De vuxna hade varit lika upprymda som barnen. Hon seglade över hustaken som en falk, över palats och ståtliga residens, enkla boningshus och butiker, lagerbyggnader och stall. Hon gled runt kupoler med förgyllda spiror, krönta av vindflöjlar i brons, flög förbi runda torn med utsidade stenbalkonger. På vagnsgårdarna stod kärror och vagnar och väntade. Den stora hamnen och vikarna mellan stadens halvöar var fyllda med fartyg. De låg packade för mot akter längs varje kaj. Allting såg ut att vara slitet och illa underhållet. från minsta kärra till största skepp. Men hon såg ingenting som pekade på att svarta Aja var här. Inte så långt hon kunde begripa. Hon övervägde att försöka föreställa sig Leandrin. Hon var bara allt för väl förtrogen med den svarta systerns stockansikte, hennes självbelåtna bruna ögon och de hånfulla rosenknoppsläpparna. Att försöka se henne framför sig i hopp om att hon skulle förflyttas till den plats där hon befann sig. Men om det fungerade skulle hon kanske finna att Leandrin också var i Tell Aaron Riord, kanske tillsammans med några av sina medsvurna, och det var hon inte redo för. Plötsligt gick det upp för henne. Om svarta Aja var i Tanshiko, i Tell Aaron Riords Tanshiko, så gjorde hon just nu sitt bästa för att bli upptäckt av dem. Vem som helst som kastade en blick mot skyn skulle lägga märke till en flygande kvinna. En som inte försvann efter ett par ögonblick. Hennes mjuka flykt rubbades och hon dök ner till som befann sig under taknivån. Hon flög längs gatorna, långsammare än förut, men fortfarande snabbare än en häst kunde springa. Hon kanske var på väg rakt mot dem, men hon kunde inte förmå sig att stanna och vänta på att de skulle komma till henne. Dåre, tänkte hon ilsket. Dåre, vid det här laget vet de kanske att jag är här. De kanske redan förbereder en fälla. Hon övervägde att lämna drömmen, att återvända till sängen i Cheer, men hon hade ju inte hittat någonting. Om det nu fanns någonting att hitta. Rätt vad det var stod en lång kvinna på gatan framför henne. Hon var smal, klädd i en bylsig brun kjol och en löst sittande vit blus. En brun sjal var draperad över hennes axlar och runt huvudet hade hon en tunn sjalett för att hålla undan det vita, midjelånga hårsvallet. Trots de enkla kläderna bar hon mängder av armband och halsband i guld, elfenben eller bådadera. Hon stod med händerna i sidorna och stirrade rakt på Egwen med rynkade ögonbryn. Ännu ett dumt fruntimmer som har drömt sig iväg till en plats där hon inte borde vara och inte tror vad hon ser, tänkte Egwen. Hon visste hur de systrar som försvunnit tillsammans med Leandrin såg ut. Och den här kvinnan passade sannoliken inte in på någon av de beskrivningarna. Men kvinnan försvann inte. Hon stod kvar medan Egwen hastigt kom allt närmare. Varför försvinner hon inte? Varför? Åh, ljus, hon är alltså... Hon famlade efter de flöden som behövdes för att framkalla en blixt eller snärja kvinnan i luft, men hade så bråttom att hon inte fick något grepp. Sätt ner fötterna på marken, flicka, ropade kvinnan med barsk röst. Det var tillräckligt svårt att hitta dig utan att du ska behöva flaxa iväg som en fågel när jag äntligen gör det. Egwen slutade plötsligt flyga. Hennes fötter slog i stenläggningen med en duns och hon vacklade till. Det var samma röst som Eilkvinnan hade haft. Men den här kvinnan var äldre, inte så gammal som Egwen först hade trott. I själva verket såg hon ut att vara mycket yngre än det vita håret gav för handen. Men rösten och de skarpa blå ögonen övertygade henne om att det var samma kvinna. Du är annorlunda, sa hon. Här kan man vara som man vill. Kvinnan lät generad, men bara en aning. Ibland tycker jag att det är trevligt att minnas. Nå, det är oviktigt. Kommer du från Vita tornet? Det var länge sedan de hade någon drömgångare där. Mycket länge sedan. Jag är Amis av nio dalarnas sept i Tardas klan. Är du en av de visa? Du är det. Och du känner till drömmarna. Känner till Tell Aaron Riord. Du kan... Jag heter Egwen. Egwen Alvir. Jag... Hon tog ett djupt andetag. Amy såg inte ut som den sorts kvinna man ljög för. Jag är ACD av gröna Aja. Egentligen förändrades Amys ansiktsuttryck knappt. Väcken vid ögonvråna djupnade en aning, kanske i tvivel. Egwen var nästan för ung för att vara fullvärdig ACD. Vad kvinnan sa var emellertid. Jag hade tänkt låta dig stå naken tills du bad om att få mer passande kläder. Att ta på sig Cardin Shore på det där viset, som om du vore... Du förvånade mig genom att göra dig fri och vända ditt eget vapen mot mig. Men likväl är du olärd, även om du är stark. Inte sant? Annars skulle du inte ha snubblat rakt in i min jakt, där du uppenbarligen inte alls ville vara, och att flyga omkring på det där viset. Kom du till Tell Aaron Reard? Tell Aaron Reard? Bara för att hitta på den här staden, vilken det nu är. Det är Tanshiko, sa Egwen med svag röst. Hon visste det inte. Men hur hade då Amys kunnat följa efter henne och hitta henne här? Det var tydligt att hennes kunskap om drömvärlden vida översteg Egwens. Du kan hjälpa mig. Jag letar efter några kvinnor som tillhör svarta Aya, mörkvänner. Jag tror att de är här, och om de är det måste jag hitta dem. Så det existerar alltså, nästan viskade Amish. En skugglöparnas Aya i vita tornet. Hon skakade på huvudet. Du är precis som en flicka som just har vikt sig till spjutet och tror att hon kan både brottas med män och hoppa över berg. För henne innebär det några blåmärken och en värdefull lektion i ödmjukhet. Här kan det innebära döden. Amish tittade på de vita byggnaderna omkring dem och grimaserade. Tanshiko? I Terrabon? Den här staden är döende. Den förtär sig själv. Det finns ett mörker här, en ondska. Värre än någon ondska en man kan skapa. Eller en kvinna. Hon gav Egwen en skarp blick. Du kan inte se det, eller hur? Eller känna det? Och du vill jaga skugglöpare i Tell Aaron Reard. Ondska, sa Egwen snabbt. Det kanske är dem, är du säker? Skulle du kunna veta om det var dem? Ifall jag berättar hur de ser ut. Jag kan beskriva dem på flätan när. Ett barn, muttrade Amish, som kräver att få ett silverarmband från sin far när hon inget vet om vare sig handel eller hur man tillverkar armband. Du har mycket att lära, mycket mer än jag ens kan börja lära dig nu. Kom till det trefaldiga landet. Jag ska sända bud till alla klanerna att en Eishede vid namn Egwen Alvear ska föras till mig i kalla klippornas boplats. Säg ditt namn och visa din ormring så får du färdas i frid. Jag är inte där nu, men jag kommer att återvända från Ruijin innan du hinner komma dit. Men snälla, du måste hjälpa mig. Jag måste veta om de är här. Det kan jag inte säga dig. Jag känner dem inte, och jag känner inte denna plats, detta Tanshiko. Du måste komma till mig. Det du gör är farligt. Mycket farligare än du tror. Du måste. Vart är du på väg? Stanna kvar. Det var som om någonting ryckte i Egwen. Drog henne in i mörkret. Amys röst följde efter henne, tunn och allt svagare. Du måste komma till mig och lära dig. Du måste.